Ska vi börja med att be? Tack Herre för att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack Herre Jesus för löftet att du är här mitt ibland oss. Och vi ber gode Gud, fyll oss med din helige ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen för dig. Och vi ber nåd här att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, det är tredje gången som vi har det här ämnet. Och vi har kommit fram till en profet som heter Hesekiel. Det är så mycket material i den här boken så att vi kommer nog ta det i två gånger. Men vi börjar idag. Vi ser den här översiktskartan. Talar om det delade rikets tid som delades då 931. Och vi fick Israel i norr med Samaria som huvudstad. Och vi fick Juda i söder med Jerusalem som huvudstad. Och vi ser de här småstaterna runt omkring Israel som vi läser om i Bibeln. Det är grannar allt det här. Och det var många krig och så har vi uppfattat när vi läste i kungaböckerna och krönikeböckerna och så. Sen har vi ju stormakterna, Egypten och Assyrien. Och vi ser att Israel ligger liksom mitt emellan där. I kläm så att säga. Och det är Assyrien som är väldigt aggressiva under den här perioden. Och det resulterade ju i att det norra riket Israel föll 722 före Kristus och fördes bort som fångar till Assyrien där de blev slavar och arbetare åt assyrierna. Och det här skedde inte bara med Israel utan det skedde ju med land efter land som Assyrien intog. Och det blev ett stort imperium, det assyriska imperiet. Och när vi läser i Bibeln så ser vi att det var väldigt mycket på grund av avguderi. Där man hade ett förbund med Israels Gud. Och de första buden i dekalogen, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Ska inte göra något belät eller bild och falla ner och tillbe inför de här. Och du får inte missbruka Herren din Guds namn. De här buden bröts ju då hela tiden. Och när vi tittar på kungarna i det norra riket så gjorde alla vad ont var i Herrens ögon. Det fanns inget undantag. Sen försvann ju Assyrien uppfattade vi. Och istället kom Babel. 612 föll Nineve, huvudstaden i Assyrien. Och det var Babel och det var Medien. De här två rikerna gick tillsammans och lyckades besegra assyrierna. Sen var det ju ett stort slag i Haran 609. Och då kom också faraon Neko från Egypten upp från Egypten för att försöka stå emot Babel och Medien och stötta assyrierna. Men förlorade. Sen var det slutgiltigt slag 605 före Kristus. Och sen var det Babel som tog platsen av Assyrien. Och man kom direkt ner till Jerusalem 605. Naturligtvis skulle skatten gå åt rätt håll. De skulle betala skatt nu till Babel istället. Första gruppen fångar gick iväg redan 605. Bland dem var Daniel och hans vänner som fördes till Babel för att de skulle utbildas i 3 år för att tjäna i hovet där i Babel. 597 kommer andra gruppen. De betalar inte skatt så bra som de skulle ha gjort. De börjar flirta med Egypten. Oj då. Så då kom ju Nebukadnessar igen upp emot Jerusalem, tog staden. efter en kort belägring och förde 10 000 fångar till Babel. Bland dem var profeten Hesekiel, så hans profetgärning är i Babel. De tog också med sig kungen Jojakin när de ändå gick, så att säga. Så han hamnade som fånge i Babel 597. Sen 586 var den sista kungen i Juda, Sidkia. Han skötte sig inte heller med skattebetalningarna och hade kontakter med Egypten. Och det ledde till att Jerusalem belägrades under en lång tid, minst 2 år. Och förstördes. Jerusalem förstördes. Templet förstördes. Staden eldades upp. Den brändes ner. Och Juda fördes bort i fångenskap till Babel. Och det förlovade landet, som vi känner det, det var ju alldeles tomt på Guds folket. Det här landet som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob, det var tomt. Men sen försvann Babel där och vi fick Persien. Det medispersiska riket besegrade Babel 539 och kung Koresh av Persien tillät judarna att gå tillbaka till sitt land och bygga upp templet och senare också Jerusalem. Men det var inte Koresh, det var en annan kung. Ja, 539, återkomst till landet. Och vi tittade på de här kungarna tidigare. De fem sista kungarna i Juda. Josia var ju en jättebra kung. Han försökte bli av med avguderiet. Men dödades 609 i ett slag vid Megiddo. Och det var när farao Neko var på väg upp för att stötta assyrierna uppe i Harran. Då gick Juda i strid mot egyptierna och Josia dödades. Och man satte in istället då hans son Joahas. Fick vara kung i hela 3 månader. Därför att farao Neko kom ner till Jerusalem. Tog ett stort krigsskadestånd av judarna och tog med sig Joahas till Egypten där han dog och insatte hans bror Jojakim till att bli kung, och han fick regera då 609 till 598. Men så kom vi ihåg att Nebukadnessar kom ju också ner 605, och det var under Jojakims regering. Då togs Daniel och hans vänner till Babel. Men så skötte de inte det där med skatterna så bra. Så då kom Nebukadnessar upp igen. Och 598 belägrades Jerusalem efter ett antal månader. Så dog Jojakim och hans son Jojakin blev kung istället. Men han fick ju bara sitta i 3 månader. För 597 så tog ju babylonierna staden igen. Och den här gången förde de iväg de 10 000 fångarna och profeten Hesekiel. Och istället så insattes då en farbror till Jojakin och en son till Josia. Sidkia blev sista kungen i Juda 597 till 586. Och sen har vi Jerusalems förstöring och hela Juda iväg i fångenskap till Babel. Så här såg det ju ut efter assyrierna hade försvunnit då, 605. Så var det alltså Babylonien, Babel, som tog makten i hela det här området. Och det babyloniska riket är ganska likt det assyriska i storlek, ungefär samma storlek. Men medien var ju och hjälpte babylonierna att besegra assyrierna, och de fick ju en del av kakan de också. Och blev ju ett väldigt stort rike. De hade ju huvudstaden Ekbatana, dagens Hamadan i Iran. Och man ser bilder därifrån, så finns det ju utgrävningar av den här gamla staden Ekbatana. Och Persien fanns. Så ni ser att det var ganska litet jämfört med Medien och Babylonien, men de fanns där. De hade ju sin huvudstad där. Passargadae var huvudstaden i Persien. Vi kommer titta mer på det här när vi kommer mot Daniels bok. Och sen var det ju då frågan, hur gick det med alla de här smårikerna kring Israel som vi har läst så mycket om? Ja, de utplånades som riken. Filisterna, babylonierna angrep de filisteiska städerna 604-601, och 588 var det absolut sista vi hör om filisterna som rike. Juda, vi vet att där förstördes Jerusalem 586. Och gick det för Ammon och Moab? Ja, 582 var det deras tur. Babylonierna tog dem. Så klarade sig bäst var Edom, som verkar varit i någon sorts allians faktiskt med Babel. Men 552 så var det slut för Edom, kung Nabonides av Babel. Han intog Edom. Och de flydde faktiskt ut ur gamla Edom in i Juda, i södra Juda, i Negevöknen. Det var ju tomt, Juda. De var ju bortförda i fångenskap, så det var inte svårt att överta platserna där i södra Juda. Och senare bildades ett rike där som hette Idumeen. Och kung Herodes, som styrde när Jesus föddes, han var Idumé. Ska titta på Hesekiel då. Hesekiel betyder Gud ger styrka. Och det behövde han verkligen. Han tog som fånge till Babel 597 tillsammans med 10 000 andra. Och vi läser Hesekiel kapitel 1, vers 1-3. I det 30:e året på 50:e dagen i månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen. Och jag fick se syner från Gud. På 50:e dagen i månaden, under det 50:e året sedan Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i Kaldernas land vid floden Kebar. Och Herrens hand kom där över honom. Det var ett par år här, 50:e året efter att Joakim fördes bort. Ja, då är vi kring 592-593 som vi då sätter som startpunkt på Hesekiels profetior. Men det står ju direkt här i 30:e året, och man vet inte riktigt vad det där är. Men man antar det kanske är en ålder på profeten Hesekiel, att han faktiskt är 30 år gammal, för han var präst. Och präster fick egentligen inte komma i tjänst i Israel förrän de fyllde 30. Så det är ett viktigt år för en präst. Och man antar då att det här egentligen anger hans ålder. Det som står där i 30:e året. Och de är daterade, många av de här profetierna, väldigt exakt på dagen och månaden och året. Så första profetian kommer 31 juli 593, om man räknar över till vår tidräkning. Och den sista som vi hittar i boken är från 571. Och den är så pass tidigt som det 29:e kapitlet i boken. Det kan hända att det finns profetier som inte är daterade efteråt. Men vi tänker oss då att han har profeterat i ungefär 22 år, den här profeten. Han nämner Kebar. Och man har undrat, var finns Kebar någonstans? Floden Kebar. Och här ser ni ju Babel, Babylonien. Och ni ser lite flodsträck här och där. Och det fanns en kanal som gick från ovanför Babel, där det står Babylon där på kartan. Ovanför Babel så gick det en kanal genom Nippur och så ner igen och slöt ihop med det andra flodsystemet. Det här var ett väldigt bördigt område, så man använde ju det här vattnet för att bevattna jordarna. Och man har funnit en inskription där i Nippur, där floden eller kanalen Kebar är omnämnd. Så här står det i Hesekiel 3, 14 och 15. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig och jag fördes bort. Bedrövad och upprörd i min ande och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som förts bort till Tel Abib, det som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där de satt och stannade där bland dem i 7 dagar djupt bedrövad. Så han är på någon plats och vi tror att det är nära Nippur han befinner sig. Hesekiel kallades till väktare. Alltså bilden är tagen från en belägrad stad. Det fanns ju en ringmur runt staden. Och uppe på murarna stod väktare. Och de hade ju som uppgift att säga om en fiende var på väg. Och om de inte fullgjorde sin uppgift, då fick de plikta med sitt liv om de inte varnade staden när fienden var på väg. Och det här är den bild som kommer fram här i Hesekiel. Han kallas för en väktare. Han gör det på 2 ställen, både i 3:e kapitlet och i 33:e kapitlet. Vi läser i 3:e kapitlet, vers 16-21. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig, människobarn. Jag har satt dig till väktare för Israels hus. När du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning. Men jag ska utkräva hans blod av din hand. Så han hade inget val, alltså som väktare på muren så måste han varna. Annars var han ansvarig inför Gud för att han inte hade varnat. Men om du varnade den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, ska han dö i sin synd. Man ska inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare gjort, utan jag ska utkräva hans blod av din hand. Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då ska han få leva eftersom han lät varna sig och själv har du räddat ditt liv. Så allvarlig var den här profetkallelsen som Hesekiel hade. Han var en väktare på muren. Den här profeten blev fullständigt ett med Guds budskap. Jag menar helt och hållet ett med Guds budskap. Vi läser i kapitel 2, vers 8 till kapitel 3, vers 3. Men du människobarn, hör vad jag talar till dig. Var inte upprorisk som detta upproriska släkte. Öppna din mun och ät vad jag ger dig. Och jag såg en hand räckas ut mot mig. Och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig. Den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där står skrivet sorgesånger, suckan och jämmerrop. Och den var fullskriven, det betyder att det här var det kompletta budskapet som Hesekiel skulle bära fram. Det fanns liksom inte ett ord att knöka in i den här bokrullen. Den var full på både fram- och baksida. Och han sa till mig, människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp bokrullen och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sa till mig, människobarn, mätta din mage och fyll din buk med rullen som jag ger dig. Jag åt och den var söt som honung i min mun. Så han har alltså gudsordet som han ska bära fram, budskapet, det ligger inom honom. Han är fullständigt ett med detta budskap. Och Hesekiel såg och samtalade med Herren och Hesekiel blev stum. Det här är ju mycket märkligt. Han blev stum, som vi uppfattar, ungefär 7 år. Han fick bara tala profetior. Han fick inte prata om väder och vind. Bara profetior fick han bära fram under hela den här tiden. Ända tills Jerusalem hade fallit. När staden hade fallit, då kom det en person till Hesekiel och Gud löste hans tunga. Han kunde tala som vanligt igen. Vi läser här, Hesekiel 3:22-27. Herrens hand kom över mig, han sa till mig: stig upp och gå ut på slätten, där ska jag tala med dig. Då steg jag upp och gick ut på slätten och se, där stod Herrens härlighet. Lik den härlighet jag såg vid floden Kebar. Och jag föll ner på mitt ansikte. Anden kom då in i mig och reste upp mig på mina fötter. Han ser Herren och vi vet från skriften i Johannes 1:18, ingen människa har sett Gud. Men här är ju absolut en manifestation av Yahweh, av Gud själv. Det kan vara, det är en sorts teofani, absolut. Det kan vara Gudsonen som han faktiskt samtalar med. Anden är där. Och anden kommer in i Hesekiel och anden gör saker med Hesekiel och ser till att han flyger från Babel till Israel och så vidare. Så anden är oerhört aktiv i hans liv. Herren talade med mig och sa, det här är Herren alltså. Gå och stäng in dig i ditt hus och du människobarn, se. Man ska lägga ett rep om dig och binda dig med dem så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom så att du blir stum och inte kan straffa dem, för de är ett upproriskt släkte. Men när jag talar med dig ska jag öppna din mun och du ska säga till dem, så säger Herren Gud. Den som vill lyssna ska lyssna och den som inte vill får låta bli, för det är ett upproriskt folk. Märkligt, han fick bara tala ut profetiorna och ingenting annat. Han var ju ett med budskapet, sa vi, och det märkliga är att han agerar ut budskapet, ibland helt utan ord. Ungefär som pantomim, faktiskt. Han ritade Jerusalems belägring på en lertavla, kapitel 4, vers 1-3. Människobarn, ta en lertavla, lägg den framför dig och rita en stad på den. Jerusalem, okej, han har lertavla, han ritar Jerusalem. Jag tror han ritar vidare på tavlan eller också ställer han upp grejer, jag vet inte. Belägra den och bygg torn mot den. Kasta upp vallar mot den, om man gör det rent fysiskt mot tavlan, vet inte. Håll trupper i beredskap runt den. Sätt upp murbräckor mot den från alla håll. Och ta en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta ska vara ett tecken för Israels hus. Och då måste jag ha sett den här profeten mitt ibland dem, som ritade upp Jerusalem och åskådliggjorde på något sätt, kanske på själva lertavlan, allt det här. Och det här var ju ett budskap. Det här var ju ett profetiskt budskap. Det var ju ett med det som sades genom hans mun, men det var också någonting som agerades ut framför dem och som faktiskt förstärkte budskapet. Det här skulle vara ett tecken för Israels hus. Jerusalem kommer att falla, för kom ihåg, det fanns ju falska profeter som sa, nej men Jerusalem kommer inte att falla, nej, nej, nej. Och vi kommer snart att komma tillbaka från Babel. Ni kan vara lugna allihopa. Han låg på vänster sida i 390 dagar framför den här lertavlan. Föreställ er nu detta, vi har lertavlan, vi har belägringen av Jerusalem. Och här ligger profeten nu på vänster sida 390 dagar för Israels synd. Och höger sida 40 dagar för Judas synd. Jaha. Så här står det i kapitel 4, vers 4-8. Och du ska lägga dig på vänster sida och lägga Israels folks missgärning på dig. Lika många dagar som det ligger så ska du bära på deras missgärning. Jag ska lägga deras missgärning på dig. De ska motsvaras av samma antal dagar, 390 dagar. Så ska du bära Israels folk missgärning. Han ska alltså ligga på vänster sida i över ett år. Är ni med? När du har fullgjort dem ska du lägga dig en gång till, nu på höger sida, framför den här tavlan förstås. Du ska bära på Juda folks missgärning under 40 dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år mot det belägrade Jerusalem. Ska du vända ditt ansikte och din nakna arm, och du ska profetera mot det. Och se, jag ska lägga rep om dig så att du inte kan vända dig från ena sidan till den andra, för än dina belägringsdagar är slut. Och hur Gud gjorde det här, det vet jag inte. Men han fick i alla fall inte vända sig runt och var lite obekvämt på ena sidan. Det gick inte. 40 dagar till. Vad fick han äta då? Ja, han åt den kost som folket i Jerusalem fick äta under belägringen. Det var svält i Jerusalem när staden var belägrad. Kapitel 4, vers 9-17. Han rakade av hår och skägg och delade upp det i tre delar till eld, svärd och förskingring. Alltså, de här profeterna, de var väldigt långhåriga och långskäggade. Men han skulle raka av alltihopa, rubban och stubban. Kapitel 5, vers 1-4. Människobarn, ta ett skarpt svärd och använd det som rakkniv och raka ditt huvud och skägg med det. Ta sedan en våg och dela upp håret. En tredjedel ska du bränna upp i eld mitt i staden. När belägringsdagarna är slut, och var finns staden? Ja, den här lertavlan, ni är med? Den finns där hela tiden. Han ska bränna upp en tredjedel därför att Jerusalem kommer att brännas ner av babylonierna när de intar staden. En tredjedel ska du ta och slå med svärdet runt omkring staden. Och det var de som flydde åt alla håll när de intog staden. De dödas. En tredjedel ska du slå med svärdet. En tredjedel ska du strö ut för vinden, för jag ska låta ett svärd dra ut efter dem. Alltså folk skulle ju fly åt alla håll, jagade av babylonierna. Men några få hårstrån ska du ta undan och knyta in i flikarna på din mantel. Av dessa strån ska du sedan kasta några i elden och bränna upp dem. Från dem ska en eld gå ut över hela Israels folk. Och här har vi nu den totala förödelsen av Guds folket. Israel bortförda till Assyrien, Juda bortförda till Babel, och det förlovade landet är tomt. Och han gick i landsflykt. Mitt ibland fångarna där vid floden Kebar så går Hesekiel i landsflykt. Vad är det han håller på med? Han skulle agera ut också detta. Och faktiskt blir det sen lite längre fram ser man hur kung Sidkia försökte fly för sitt liv men blev fasttagen. Herrens ord kom till mig, människobarn. Du bor mitt ibland ett upproriskt folk. De har ögon att se med, men ser inte. De har öron att höra med, men hör inte. Eftersom de är ett upproriskt folk. Människobarn, gör dig i ordning för att gå i landsflykt. Gå i landsflykt inför deras ögon på ljusa dagen. Vandra bort från din plats till en annan ort inför dem. Kanske ska de då inse att de är ett upproriskt folk. För ut ditt bohag på ljusa dagen inför deras ögon, som om du ska gå i landsflykt. Ge dig iväg på kvällen så att de ser dig så som landsflyktiga gör. Inför deras ögon ska du göra en öppning i väggen, alltså inte dörren utan det är väggen här. Och föra ut bohaget genom den. Lyft sedan upp det på axeln inför deras ögon. Och för bort det när det har blivit mörkt. Täck över ditt ansikte så att du inte ser landet. För jag ska göra dig till ett tecken för Israels hus. Och det här är ju precis vad som hände när staden var på väg att falla och kung Sidkia försökte fly och några med honom och alla blev tillfångatagna. Det finns en profetia mot kung Sidkia att han ska föras som fånge till Babel, men han ska inte se landet. Och vi vet vad som hände, att hans barn slaktades inför hans ögon och det var det sista han såg. Sen stack de ut ögonen på honom och förde honom som fånge till Babel. Babylonierna var brutala, alltså de var riktigt brutala. Ja, vi kommer inte att hinna med allt material, men vi börjar på detta med Hesekiel och Herrens härlighet. Det här är en väldigt viktig fråga. Alltså, vad händer med templet? De falska profeterna sa att Jerusalem kommer aldrig kunna falla, för Herren bor där. Han finns i det allra heligaste, i templet. Staden kan inte falla. Så det är en allvarlig fråga. Vad gör vi med Herrens härlighet? Och Herrens härlighet uppfyllde först tabernaklet på Mose tid. När de inväg tabernaklet så kunde inte ens Mose gå in i tabernaklet därför att Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. När de sen byggde templet, Salomos tempel i Jerusalem, ja, då hände samma sak. Att Herrens härlighet uppfyllde templet på ett sånt sätt att prästerna kunde inte gå in i templet. Det var så stark närvaro av Gud. Där inne fanns ett rum som hette det allra heligaste. Där inne stod arken. Och framförallt de 10 budorden var ju i arken. Och locket kallades för nådastolen. Och det var en bild på Guds tron i himlen. Och Gud på något sätt var i det allra heligaste. Så att när överste prästen en gång om året gick in i det allra heligaste, så gick han in för Guds ansikte för att bringa försoning för hela Israels folk. Det här var på den stora försoningsdagen, Jom Kippur. Så här läser vi. Andra Mosebok 40:34-38. Då täckte månskyn uppenbarelsetältet. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom månskyn vilade över det. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så ofta månskyn höjde sig från tabernaklet bröt Israels barn upp. Så gjorde de under hela sin vandring. Så länge månskyn inte höjde sig bröt de inte upp. Förrän den dag då den höjde sig igen. Herrens månsky vilade över tabernaklet om dagen. Och eld var i den om natten. Så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring. Och det här är ju viktigt därför att det visar ju att det var inte bara då när det invigdes som Herrens härlighet var där. Herrens härlighet var ju hela tiden i detta tabernakel under hela ökenvandringen. Och man antar det exakt samma sak med templet. Så här står det i första kungaboken 8:10-11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfylldes Herrens hus av molnet så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Så var det. Och nu skulle templet förstöras. Vad händer med Guds härlighet? Ja, vi möter syner i första kapitlet av Hesekiel som vi undrar över. Jag menar, han såg fyra varelser. Såg ut som människor på något sätt. Varje varelse hade ansikte som en människa. Ansikte som en tjur och ansikte som ett lejon och ansikte som en örn. Och vart de än gick, gick de rakt fram hela tiden. Beroende på vilket ansikte så att säga som gick. Va? Och de hade två vingar. Och de här vingarna rörde vid varandra hela tiden. Och anden var på något sätt i det här så att de rörde sig som en fullständig enhet. Och om en ängel gick fram och gick alla änglarna eller keruberna fram. Och vi får förstå på 10:e kapitlet att det här är keruber. Men de ser ju ut lite som människor. De hade händer och fötter. Och så hade de ansikte och så hade de vingar. Ja. Och sen fanns det fyra hjul. Och de här hjulen var fulla av ögon. Var väldigt stora hjul. Och de gick i varandra. Så två hjul gick ihop så att säga. Och två hjul gick ihop. Och de, om man så vill, rullade alltid rakt fram. De gick alltså i varandra på det sättet att går de mot norr eller söder eller öster eller väster så går de alltid rakt fram. Och de här hjulen var fullständigt i symbios med de fyra varelserna. Så fort de fyra varelserna rörde sig så följde hjulen med. Och man börjar förstå, men det här är ju en farkost. Det här är en himmelsk farkost. Och den här farkosten är till för att hämta Herrens härlighet från templet. Det är alltså Herren som ska fara på den här farkosten. Och han syns ovanför keruberna. Och det är så Gud är presenterad på några ställen i Saltaren och så. Att han är den som tronar på keruberna. Det är så vi möter honom i Hesekiels bok. Hesekiel 1:26-28. Ovanför valvet, över deras huvuden, alltså varelsernas huvuden, syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och det här är alltså Gud vi pratar om. Jag är inte förvånad om detta är Gudsonen. Inte alls. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld, från det som tycktes vara hans höfter och ända upp och neråt. Från det som såg ut att vara hans höfter såg jag något som liknade eld omgiven av ett sken. Och skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag, alltså regnbågen. Det här är väldigt lik den uppenbarelse som Johannes har när han kommer in i en öppen himmel i uppenbarelseboken kapitel 4. Det är ju en kopia av det här, va? Men han är alltså ovanför keruberna. I psalm 99, vers 1 står det: Herren är kung, folken bävar, han tronar på keruberna, jorden skälver. Och det är precis det som Hesekiel ser. Och Herrens härlighet lämnade templet. Den här farkosten, den hämtar Herrens härlighet och för ut honom mot öster på berget som ligger öster om Jerusalem. Och det är Olivberget som ligger öster mot Jerusalem. Hesekiel 11, vers 22. Då lyfte keruberna sina vingar. Ni kommer ihåg de fyra varelserna. Nu är de keruber. Då lyfte keruberna sina vingar och hjulen följde dem. Och härligheten från Israels Gud var över dem. Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om staden. Så nu var templet som stod där i Jerusalem bara ett skal. Gud var inte kvar. Nu var det fritt fram för babylonierna att komma in och förstöra staden och förstöra templet. För Herrens härlighet hade nu lämnat templet. Men Hesekiel har ju också en vision, en syn, där han får se ett nytt tempel, Hesekiels tempel. Och det är exakta mått av allt det här, och man till och med gjort CAD-presentationen på det här, så går man upp på YouTube så kan man se, man åker runt i det här templet, det exakta mått och allting. Ja, så här står det i Hesekiel 43, vers 1-5. Han förde mig till porten, den port som vette åt öster. Ni kommer ihåg här nu att härligheten lämnade åt öster mot Olivberget. Och här Guds härlighet kom från öster, och hans röst var som dånet av väldiga vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. Den syn jag då såg var lik den jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar, och jag föll ner på mitt ansikte. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster, och anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården, och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Det var löftet, det nya templet som skulle byggas, där skulle Gud också ta sin boning. Ja, vi måste ju faktiskt bryta här och titta på såna här saker nästa gång. För tiden kommer inte att medge att vi går längre än så här. Men har ni några frågor på detta? Ja, Magan.
Alltså där i Davids stad i Jerusalem, i de arkeologiska utgrävningarna där,
ja,
där var det ju ett lager av aska.
Ja.
Är det från den här tiden?
Ja. Ja. De har ju, du vet, den här parkeringsplatsen som ligger alldeles bredvid. De har grävt ända ner till de här lagren när Jerusalem förstördes. Och de har hittat asklagret när Jerusalem förstördes, 586. Dit har de kommit. Ska vi be tillsammans? Herre, vi möter här någonting oerhört, någonting fruktansvärt. Det land som du hade gett till Abraham, Isak och Jakob. Och som du sen gav till Israels folk. Hur landet var tomt i de här bibelstudierna vi håller på med i fångenskapsperioden. Och vi ser det fruktansvärda att även templet förstördes. Men vi ser också detta att du lämnade templet. Vi möter saker här som vi inte riktigt förstår. Men vi tackar dig för att du är en treenig Gud. Du är Fader, Son, Helig Ande. Och vi ser att profeten såg dig och talade med dig. Och vi ser hur anden verkar in i profeten på så många olika sätt. Och jag tycker här att vi ser dig, treenig Gud, i Hesekiels bok. Tack Herre för det budskap som är här. Och vi tänker på budskapet med väktaren på muren. Tänker på allvaret att människor är förlorade. Och vi tänker på det goda evangeliet som du har skänkt oss och gett oss. Som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Herre, hjälp oss att förmedla evangelium till de människor som du för i vår väg. I Jesu Kristi namn. Amen.